I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med proffsboxare.se. Allting för kampsport. Ja, låt dig inte luras av namnet, för här hittar du bokstavligen allting som du behöver för kampsport. MMA eller vilken annan kampsport du håller på med, kolla in proffsboxare.se. Dima Fall, välkommen till MMA-podden.
Tack så mycket.
Du fick en inbjudan inför matchen. Du tackade vänligt nej. Sen snubblade jag in på din live med Raymond. Och då säger du, jag ska komma. Och så sa du någonting i den här stilen att jag kommer avsluta den här killen, sa du. Så jag kommer i alla fall säga någonting. Och ja, du gjorde ju det. Vad var det? 23 sekunder?
Precis.
Ja, alltså, hur kändes det att komma in och på så liksom vinna på det sättet? För du kom ju också in med två förluster i ryggen, va?
Yes.
Som proffs. Hur kändes det att liksom vända det på det här sättet? För du gjorde ju det som de säger i USA, säger you made a statement.
Ja. Nej, men det är klart att det är skitkul. Men som jag sagt tidigare, jag är lite besviken av att det gick så fort.
Okej.
Det är mycket tid som har lagts ner fram tills dess liksom. Och då är det ju mycket man vill visa också. Men samtidigt så, alltså, om tillfället serveras på, så som du gjorde då, då är det bara att ta det liksom. Jag har inget annat val. Alltså, det är av ren instinkt det sker liksom. Så att jag kan inte säga så mycket mer angående det. Men jag har ganska bra minne av vad som hände vid de situationerna. Mm. Där inne liksom. Så att det var sjukt kul alltså. Sjukt kul, men som sagt, hoppas bara att jag får chansen att visa mera.
Mm. När du ändå säger att du minns allting, vad skulle du säga var egentligen det avgörande? Var det knät eller var det senare liksom instansen i matchen?
Nej, alltså när han tog tag i mitt ben och när han tog tag i mitt ben och jag visste att han, jag var helt övertygad om okej, nu skjuter han. Då tänkte jag så här, fan alltså, han kunde inte ens hålla sig så kort tid innan han sköt. Och sen så tänkte jag, nu måste jag, alltså min tanke var ju bara så okej, få bort benet, släpp ett kort knä. Och då känner jag att jag försöker hela tiden hitta hans huvud, placera hans huvud så att jag har det i bra längd liksom, så att jag kan släppa det där knät ganska snabbt. Och direkt när knä träffade, då visste jag 100%. Och sen när han tittade upp på mig, då var jag så här, det är över nu. Och då släppte jag bara loss stormen liksom, bara fullt ös på liksom. Och det var inte så mycket mer än så. Sen så helt plötsligt var Sebbe där inne och ja, det var över. Jag hade förväntat mig lite mer från honom. Men jag vet inte vad det var som gick snett för honom, men jag upplevde väl kanske att han inte riktigt var beredd på det som skulle komma. Nej. Därifrån.
Var det någonting ni hade övat på? Alltså typ att det skulle bli nedtagningsförsök och det här knät. Var det en del av er plan?
Ja, alltså planen var att vi skulle trötta ut honom. Därav alla de här intervallerna vi har kört under de här veckorna. Liksom, att bara springa, nöta på konditionen extremt mycket. Och jag tänkte att han kommer inte palla. Han kommer nog palla att han försöker ta ner mig två gånger. Och så stoppar jag de två, då vet jag att hans självförtroende är helt raserat. Jag vet att hans gameplan var att knocka mig liksom. Speciellt om du har en som gameplan, alltså att du ska knocka mig första, då måste du ligga i ganska hårt och han skulle bli trött av det. Men jag hade sett att jag skulle avsluta honom i andra ronden. Sen att jag skulle avsluta honom, det var jag helt övertygad om. Men inte så fort som sagt.
Nej. Vad är det som har gett dig den övertygelsen om att du skulle avsluta honom?
Nej, jag visste vad jag var beredd för att göra för arbete för att få det avslutet. Jag har jobbat otroligt hårt. Och sen mitt team, min coach, eller mina coacher som jag har där vid mig liksom, hur de boostar mig liksom. De är inte bara där och säger att vi ska göra det här. De liksom springer med oss när vi har intervallerna. Fan, det inspirerar en ganska mycket. Det är ganska många inspirationskällor som jag har på det där gymmet. Och då visste jag typ 100% att nej, i den här gruppen kommer jag nog kunna prestera som bäst liksom. Och då var det ett avslut. Sen vet jag ju alltså, i slutet av dagen så vet jag ju hur jag fightas. Jag vet ju ungefär vad jag gillar att göra för någonting. Då får jag läge så, då är det kört.
Vad gillar du att göra?
Våldsamt. Alltså någonstans gillar när det är våldsamt. Det är liksom, jag vet inte, men det syns väl ganska tydligt på att jag är en ganska attackerande människa när jag väl får chansen. Så jag skulle nog säga att jag är lite som en storm i princip. Så, men ja, fan alltså, jag hade sjukt kul under de här 23 sekunderna. De var korta för er där ute, men för mig alltså, det var ungefär en till två minuter i skallen liksom, som jag hann se allting som hände.
Ja. Jag vet inte om jag är en av få, men jag gillar korta matcher. Jag kan tycka det är jättekul, för det finns en finess i att lyckas hitta avslutet så snabbt. Och ibland kan man då hävda lucky punch hit och dit, men det finns en strategi också att komma dit. Typ exempel, nu gör jag så här, men exempel McGregor Aldo till exempel. Det gick så sjukt fort, tycker folk. Du vet, man borde ha fått se mer. Men sen när man ser att hela det var hans gameplan, då blir det ju så här, okej, shit, det var grymt. Eller Masvidal liksom. Han vet att han kommer ut, boom, skickar knä. Så jag är ett fan när det går jättefort. Jag kan tycka det är kul.
Det är oftast kalkylerat. Det är mer kalkylerat än vad folk tror att det är.
Exakt.
Det gäller att se de här situationerna. Och den där sparken som jag la mot honom på burväggen, det var någonting jag hade stått och drillat. Vi körde lite lätt sparring under dagen på lördagen då. Vi körde 6 ronder. Och då sa Altan till mig, han bara, så fort han kommer upp mot väggen och försöker smita, han bara då måste du vara på han direkt. Så han bara, du måste skicka en spark eller någonting, försöka hålla han i en ficka. Så när jag väl slängde den där sparken, då tänkte jag, fan, nu ska jag bara sparka så att det sprängs liksom. Men fan, jag fick in den. Jag satte den ganska bra, även om man lyckades ha händerna för, så vet jag att den tog ganska ordentligt. Så ja, nej, det var mer kalkylerat. Men det som du säger, jag visste vad han skulle göra från början. Jag visste 100% att han skulle skjuta. Det var inte frågan om han skulle, det var frågan om när han skulle skjuta liksom. Den förståelsen hade vi ganska tidigt, och jag tror nog han visste det själv från början också, för han sa det till mig efter matchen liksom, i buren där, att han bara, det här var er gameplan från början. Han bara, ni visste att jag skulle vara aggressiv. Jag bara, du avslöjde dig själv lite faktiskt när jag sa att du skulle knocka mig. Då hade väl ingen annan förståelse för att det skulle vara aggressiv.
Ja. Är det därför du väljer att jobba i det dolda? Just på grund av det du säger nu. Han har suttit och pratat och sagt grejer, men du har inte sagt någonting. Är det för att de inte ska kunna få någon form av gameplan på dig, eller vad var tanken där?
Nej, men alltså, jag tror nog bara för mig var det, för oss var det viktigt att lägga fokus på arbetet. Och i slutet av dagen så har jag en teori om att men visst, man kan snacka och sådär. Han ville gärna köra trash talk och så. Och för mig är det så här, jag kan kalla ut människor, absolut. Jag är inte för så här trash talk och grejer. Det är inte riktigt min stil, så jag har barn och grejer. Så du vet, för mig är det viktigt att jag ska kunna vara en bra förebild för dem. Så jag vill inte hålla på med sånt. Det är inte det jag vill lämna som minne efter mig i det här. Någonstans så gör jag det för att skapa minnen också. Men jag tror nog för oss var det bara, men jobba i det dolda. Gå ut och prestera. Och den prestationen som vi gjorde liksom, den hördes och den syntes. Så då känner man sig lite efter också, att fan, vi behöver inte snacka. I slutet av dagen så kommer vi ändå stå där i buren och fighta. Så då spelar det ingen roll vad man har sagt innan och sånt. Men ja, är det deras game så 100% kör. Men för mig är det absolut ingenting jag vill göra. Men ibland var det lite svårt. Ibland var det lite svårt. Vet, när han sa vissa grejer, typ, man läser, man vill säga, lyssna, vad fan tror du? För tror jag bara ska komma in och ställa mig i mitten och bara ta stryk eller vad? Men det var skönt. Det har varit skönt. tagit bort mycket stress från mig själv också. Och press framförallt.
Kan du definiera pressen? Nu bara spekulerar jag. Är det på grund av att du klev in med 2 förluster i ryggen? Var det en del av pressen kanske?
Ja, men alltså det är ju absolut. Just i den situationen var det lite så här också att men shit, fan, åker jag på 0-3 nu då kanske det blir lite svårt att återhämta sig i branschen. Men det är framförallt, men sen för mig handlar det mycket om de människorna jag har runt omkring mig. Jag är en sån här person, du vet, jag har fett lätt för att göra saker om jag bara är med rätt sätt av folk. Och nu har jag hamnat liksom i vad jag skulle säga Sveriges bästa team. Där alla bara jobbar, alltså, de bara jobbar, vi skämtar, vi skrattar skit mycket, vi skrattar så mycket tillsammans, men när vi jobbar så jobbar vi också hur hårt som helst. Och det var liksom det var min motivation liksom. Och sen vad fan, jag ser hur det går för människor runt omkring mig, alltså Vassi har också kunnat prestera sjukt bra, Rohulla har presterat sjukt bra tidigare, så man sporras ju av att också prestera bra. Och så jag vet inte, jag har inte lagt så mycket press på mig själv för det här. Fast det har jag ändå gjort på sätt och vis liksom. Med tanke på, du säger ju förlusten och sånt. Men utöver det så nej.
Nej.
Inget särskilt alltså.
Nej. Hur länge du har kört på Mac nu?
Jag har varit på Mac, jag kom till Mac, vad ska jag säga? I slutet av förra året. Jag träffade ju Altan och Jaffet och dem. När jag mötte Tedde, när jag skulle möta Tedde, då delade vi omklädningsrum. Och jag kände av lite på deras vibe. Jag tänkte fan, de har någonting där typ. Mm. De har en slags gemenskap som man ändå vill delta i. Och sen så åkte jag dit, jag snackade lite med Alten, började följa varandra på Instagram. Slimboy Mo var där och honom har jag haft lite kontakt med tidigare. Och sen så åkte jag dit, tränade några gånger, fick jobba in mig i gruppen. Men så fort jag kom in i gruppen så kände jag bara så, jag hör hemma här liksom. Det är här jag ska vara, jag är med rätt personer. Folk har samma typ av mål. Man gläds åt varandras framgångar. Inget negativt alls överhuvudtaget. Så där har varit Mac.
Ja. För du är ju precis som Raymond, ni båda är från Nyköping och åker.
Precis.
Hela den här vägen. Bor ni nära varandra i Nyköping? Är det mitt i Nyköping?
Nej, alltså han bor lite på andra sidan stan.
Okej.
Okay. Ja, men Nyköping är litet alltså, det är inte stort. Alltså. Så nej, du vet, det är gångavstånd överallt. Sen, alltså, skulle man säga till en stockholmare, men det är inte långt. För en stockholmare kanske är långt att gå, men Foster, vet du, så här, ja, det är bara en kvart eller 20 minuter promenad, det är inte så jävla långt. Liksom. Men fan, det blir en process att pendla liksom.
Ja.
Jag tror jag har pendlat, jag räknade ut, jag tror jag pendlar ungefär 140 mil i veckan.
Uff, ja.
Ja, och du kan ju, alltså tänk dig då var det här klart i februari, i början av februari. Så i början av februari började jag pendla, så jag hade haft en skitjobbig resa under februari där det hade hänt mycket i privatliv och så. Så när jag väl tog an med den här utmaningen då, så var det så här shit. Då, mitt största tvek var ifall jag skulle kunna hålla fokus så pass länge.
Mm.
Men ja, jag gjorde det.
Får jag fråga vad som hade hänt eller är det för personligt?
Nej, alltså jag hade varit på resa och grejer och sen så slutade det med att när jag kom tillbaka hem från resan med familjen och så efter typ 24 timmars flyg så hade vår hyresvärd typ bara slängt ut alla våra grejer så vi var hemlösa direkt efter.
Oj.
Ja, och det var den värsta stressen jag hade. Alltså, jag fick värsta stressen med 2 småbarn och grejer så blir man ganska knäpp.
Självklart.
Men jag lyckades lösa det problemet på lite över en vecka. Det var inga konstigheter. Det var bara en hyresvärd som var riktig idiot. Han hade ingen alltså, legitim anledning till att göra det. Liksom. Det var bara att han ville bli av med huset. Han påstod att men det kostar mycket nu för inflation och sånt där. Så ja, den processen varit jävligt, jävligt, jävligt jobbig. Du vet när man har 2 små barn och ska förklara för dem liksom. Så nej, den var sjukt tuff. Den var sjukt tuff. Och jag tror nog det var också en av de största motivationerna till att jag verkligen la ner den här tiden jag gjorde. Och i slutändan så fick, det blev ju värt det liksom.
Ja, verkligen. 100%. Men ja. Nu är allting löst, ni har boende och...
Ja, nu är allting löst, bostad är löst, allting. Fatt. Det var ett andrahandskontrakt, så det var lite det som var knepigt också. Nu har jag ett förstahandskontrakt, så det är bara försöka få allting att funka.
Det löste sig helt enkelt egentligen till det bättre också.
Exakt, 100% skulle jag säga. Så nu får vi se vad som händer här framöver då, angående matchning och, och så, och hur jag ska göra med pendlingen och sånt, för det är någonting som, det blir en ekonomisk påfrestelse också liksom.
Det kan tänka mig. Har ni spekulerat lite i att kanske flytta eller?
Ja, jo, men den tanken finns ju. Sen är jag är ju född och uppvuxen i Stockholm.
Okej.
Så jag är lite kräsen med vart någonstans jag ska bo. Med tanke på att jag har småbarn, jag är uppvuxen i lite knasområde. Så jag blir så här, jag är lite, jag vill inte att mina barn ska växa upp till lite vad som helst, om man säger så.
Nej, jag fattar. Men det finns bra områden här också. Det finns
ja, ja, absolut, absolut. 100%. Och det lutar åt att vi kommer att flytta så småningom. Men jag vet inte när, det bara liksom... Man ska få allt att funka först. Och så kanske jag behöver gå en till match, så att jag kanske kan samla på mig sponsorer som kan hjälpa mig lite och så, du vet. Och få se vad framtiden har att erbjuda. Någonting speciellt där i alla fall. Det känner jag på.
Ja, men spännande. Jag är lite nyfiken på ditt träningsupplägg. Hur du kör på Mac. Och sen vet ju jag att du kör ju med en annan kille också. Och det är en kille som alla kanske inte vet vem det är, men vi som har varit i gamet länge, vi vet vem Abiyouf är. Så jag vill börja i den änden. Berätta lite om Abiyouf och på vilket sätt ni två har funnit varann och hur ni arbetar ihop.
Fett kul att du frågar. Ja. För att Abiyouf och jag är släktingar.
Jaha, är det så pass?
Ja, så okay, pass. Ja. Och han är en av de största anledningarna till att jag fightas idag.
Ja, grymt.
Ja. När jag såg han som liten var det så här, ja, men shit, fan, han gör det där, vi vill göra det där. Och sen så har man sett, vet, Rocky-filmer och grejer, och blivit helt spårad av att man ska fightas och grejer. Vi var redan bråkstakar från tidig ålder. Så nu inför det här campet så hörde jag av mig honom. För när han var aktiv och körde MMA på Pancrase, då brukade jag komma förbi där en hel del och köra. Det här var under mina amatördagar, så det här är ganska länge sedan. Eller länge sedan, ja, nästan 10 år sedan.
Ja, men det är ett bra tag.
Men då var det så här, typ, men shit, vi får köra med Abbe. Och det var ju, för oss var det skitcoolt. Du vet, jag brukar berätta till alla, men vet du, jag kör med hand, han är fett bra. Men sen nu inför det här campet så tror jag det var Murad Moreno som sa till mig inom det omklädningsrummet, typ, så han bara, men fan, du vet, du borde höra av dig till Abbe och köra med honom en hel del. Alltså. Det här var ju ganska tidigt på campet. Och så är det, vad fan, du vet, jag har ändå tänkt på det här lite, att jag ska göra det. Men så hörde jag av mig till honom och sa det typ så här, ja, men jag ska göra det här nu. Och jag vet att du besitter kompetens som jag absolut skulle vilja ta del av. Så det där knät och sånt, och du vet, med timing och grejer, det är han. Alltså det är nästan 100% han, för det är någonting jag och han har kört. Vi hade ungefär på vad jag skulle göra. Och det här med den situationen där liksom med huvudet och sånt. Och det var ju det jag och han drillade på de sista veckorna liksom när jag var där inne. Så det är ett samarbete som absolut kommer att fortsätta framöver. Jag kommer att köra med han ofta, så ofta jag kan. Och så pendlar jag mellan honom och Mack. Men jag tävlar för Mack liksom. Han brukar säga så att han är klar med fighter-delen. Men jag hoppas någon dag att han kommer vara med i min hörna också. Det vore fett. Det vore värsta äran och fett mäktigt för mig personligen.
Abbe, kom och ställ dig i hörnan nu hos Lima, 100%. Nej, men det är ju, alltså, det var 10 år sedan typ någonting där han på var.
Precis.
Så han är grym. Han driver eget gym idag, är inte så? Fast jag vet inte om Precis. Det är fighting inriktat, utan det är mer lite annat, va?
Jo, men det ska jag säga. Han har någonting som heter Bamba på Östermalm. Där ligger på Karlaplan. Han kör dock mer för motionärer.
Exakt.
Jag vet att jag är, det finns en till aktiv fighter som jag har sett där några gånger eller någon gång. Men annars är det typ bara jag som kommer dit. Som har haft någonting planerat nu. Så vi får se. Han kör ju med Jocke Karlsson också som är där. Så det är en jäkligt kompetent liten källarlokal de har där, om man säger så.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Men alltså just det samarbetet har betytt oerhört mycket för mig på ett personligt plan. Ja. Man säger så. Han är ett stort stöd, han har jättemycket, för han har fightat så mycket själv. Så det är inte bara typ som att jag går dit och kör lite mittsam med honom, alltså vi pratar om allt alltså. Känslor, hur jag ska gå tillväga med saker och ting. Lite sådana saker. Så mycket mentalt arbete också.
Jätteintressant. På vilket sätt då? När du säger känslor, nu blir jag jättenyfiken och jag ska ge dig kontext. Det här är någonting som jag tycker saknas väldigt ofta när det kommer till den biten. Jag har lyft det så många gånger och nu blir jag tjatig i den här podden. Men ni som har hört, ni vet. Men jag kommer från teatern. Där pratar man väldigt mycket om scenskräck, att vara rädd. Och man jobbar på att kanske kunna bearbeta det. I fighting får jag känslan många gånger att man tränar och sen ska man bara gå upp och prestera, men man pratar inte om att det kan vara läskigt också. Vissa blir bättre under strålkastaren och vissa blir ännu bättre.
Alltså jag har varit ganska öppen med det här till de som har frågat mig liksom, när jag mötte Tedde, då hade jag fick värsta scenskräcken sekunderna innan, och det var sjukt konstigt för mig. Jag tyckte det var riktigt jobbigt med alla kameror, du vet. För annars, vet jag, kom från en sån här miljö, du vet, när det är dags att slåss, du vet, så det är ingen där, det är typ bara vi. Men nu var det så här, det var kameror, det var någon som skulle ropa upp ditt namn. Det blir liksom en hel charad innan man ens fightas. Och jag tror det här är någonting som påverkar ganska många, men man vågar nog inte erkänna det och säga, du vet, att nej men fan, jag tyckte det här var skitjobbigt. Det stressade mig ganska mycket. Det fick mig att tänka på andra saker som jag inte skulle göra just i den situationen. Men för mig var det jättejobbigt. Rent känslomässigt var det jättejobbigt. Och jag tror det var det som grämde mig mest efter den förlusten mot Tedde, liksom att fan, alltså jag bangade för kamerorna, kändes det mer som att varför blev jag så rädd när kamerorna kom fram? För det, jag är oftast inte, jag skulle inte påstå att jag är rädd för en annan människa så, men det är mer situationen som triggar en liksom, att fan, det blir lite jobbiga känslor, vet, alla ögon är på dig och jag kan tänka mig i Nabbes situation, det var kanske nog det han kände där och då liksom, att fan, har jag snackat så här jävla mycket och nu ska jag hålla upp den här fasaden och vad händer om jag inte gör det? Och, vet, det är lite fel tankar att tänka på när det väl är dags att slåss liksom. Medan för mig var det mer typ det här campet. Jag pratade mycket med Abba om det också. Att jag sa det, jag bara, du vet, jag vet inte hur jag ska reagera när kamerorna kommer, du vet. För någonstans så känner jag som att jag verkligen vill det här så pass mycket. Men ändå så vet jag att det där kan vara ett moment som kan ta mycket ifrån glädjen om jag inte använder det på rätt sätt liksom. Så det här campet har det varit mycket fokus på att hålla positiv stämning runt omkring mig. Rent hela tiden, du vet, skratta mycket, var glad, vet, kamerorna är där, learn to love the moment, lite så. Och jag kände att jag gjorde, nu kände jag att allting spelade i min hand den här gången. Jag var sjukt taggad att ställa mig framför kameran.
Ja, det är så.
Jag såg fram emot det sjukt mycket liksom, och jag tror nog det har mycket med att göra att jag har gjort så pass mycket hårt arbete att jag visste att jag var beredd för det här. Det fanns inte mycket som kunde skrämma mig i sista situation. Sen var jag ju nervös. Jag är inte mer än människa. Och det står jag för, att jag Jag har varit jättekänslosam precis innan jag gick in där, men det är liksom ett adrenalinpåslag som sker som är ganska mäktigt. Och det går inte att förklara för någon som inte har gjort det själv.
Nej.
Det går inte att sätta ord på de känslorna. Liksom. Det är bara något kallt som sköljer den över sig, men det är samtidigt hur varm som helst. Så det är jättespeciellt, men fan. Jag håller med dig där lite, att det kanske pratas för lite om vad folk tänker egentligen och vad folk känner framförallt. För i slutet av dagen så är det ju det är ett jobb med mycket känslor, och man måste lära sig att sålla bort dem.
Verkligen, ja, i alla fall acceptera dem.
Exakt, och det är fan inte lätt, det är det verkligen inte. Och det krävs mycket mod i sig själv att kunna göra den grejen också. Så det steppa upp där, fightas och sen love the moment.
Du vet
det,
att
det är ett jobb.
Ja. Jag vill bara berätta en sista grej. Du vet att känslorna innan match och nervositeten du får, det är en flow trigger. Det är att du är på väg in i flow.
Ja.
Så det behövs. Det är positivt.
Det behövs verkligen.
Det är en positiv grej. För att sen när du går in kan jag tänka mig att det bara, när det väl gällde, då switchade det om. Det övergår till något helt annat.
Ja, det var det, lite så jag tänker också, typ, när jag reflekterar över de gångerna jag har fightats tidigare. Så för mig brukar den kommer precis i sista sekunder här, den här adrenalinrushen som jag får, som det här påslaget, för jag har inte den innan i omklädningsrummet eller så, där bak så har jag inte den. När kameran går och jag gör den här walkouten, då känner jag inte det så mycket, men när man väl får vaselinet insmord och man tar det här sista klivet på trappan, då händer det bara någonting. Och sen när det väl, när domaren skickar fight, då är det så här. Men den här veckan har jag gått och väntat hela veckan på, du vet, så här, jag har sagt det, jag väntar bara på ett startskott. Bajsangur, han sa till mig flera gånger, han bara du måste lugna ner dig, jag kan inte. Jag bara, det är som att min kropp bara väntar på att kör nu. Så att, nej, men jag har haft det så bra sista tiden, och fan, jag har fått skratta sista dygnet, jag skrattade så mycket. Vi hade fanns Limboy Mo, du vet, när han är med, du vet, man skrattar alltid. Så
ja, men fan vad kul. Det låter som en riktigt bra upplevelse. Jag måste ju fråga, tack för att du delar mer av det här. För det är inte alla som gör det. Det är några fighter som har kommit hit och släppt ut liksom, kanske de här tankarna som man inte alltid pratar om i högt. Men jag älskar det. Jag har en annan podd som heter Öppet sinne, och det är exakt som jag pratar om hela tiden. Så tack för att du kliver ut i den här matchdominerade världen. Men fan, våga erkänna också att det är otäckt. Man blir rädd. Men det som du säger, det handlar inte om att man är rädd för en annan person. Men det är en sån unik situation att kliva in i. Det spelar ingen roll om du slåss, men fan, vissa skiter ju på sig. Det är som folk är livrädda för att stå och hålla en föreläsning framför klassrummet. Tänk du helt plötsligt slåss framför hela skolan, och alla ska även bedöma dig på det. Det är riktigt klart att det är nervositet. Så det tillhör.
Och den här rädslan också, den här som jag påverkas, den här rädslan behöver ju inte betyda någonting negativt. Jag tror det är det som är lite knas, du vet, att många beskriver den här rädslan som att men du är feg. Men det har inte med det att göra, för du vet, i slutet av dagen, vågar du ställa dig där inne, så kan ingen säga att du är feg.
Nej. Exakt.
För du är inte det, för att det krävs så mycket att ställa sig där inne. Och det krävs ännu mer att kunna prestera på det också. Så du vet, det är alltså all eloge till de som vågar erkänna det. Jag känner väl att jag inte skäms för att berätta det liksom.
Och det ska alltså, man inte.
Jag har ingen anledning att skämmas för. Jag vet ändå i slutet av dagen att jag är dum nog att ställa mig i den situationen igen.
Exakt.
Så ja, det är bara stå för det liksom.
Ja, men jättebra. Jag vill fråga dig om din utkallning. Det blev en utkallning på Erik Varolén. Berätta gärna lite tanken om att du just kallade ut honom. För det lät som att du nästan ville pensionera hela det gymmet. Jag vet inte om det var så du sa till och med, eller?
Grejen är så här. Och jag pratade lite om det i Freja MMA. Jag var sjukt arg innan. Och det hände så mycket saker på baksidan som folk inte fick ta del av. Som gjorde mig så lack. Så att Jag vill inte säga för mycket, för jag tycker så att det behöver inte säga det mer. Men en timme innan så höll matchen på att bli inställd.
Oj.
Ja, så pass. Och jag var sjukt frustrerad. Jag tror att de från deras team fattar exakt varför jag var så frustrerad också. Men jag var riktigt arg. Så kanske inte det syntes på det sättet. Jag var både glad och arg. Alltså grejen är så här, vill han köra? Absolut. Men sen så tror jag nog att han har lite andra planer i sin karriär. Med vad han vill göra och sånt. Vi snackade där bak och han verkar vara en sjukt ödmjuk person liksom. Så det är inget personligt emot honom. Den utkallning var väldigt känslomässigt baserad på det som hade hänt innan.
Fattar.
Så det var ett litet påhopp från min sida. Jag känner väl kanske inte att det var det mest korrekta. Men jag tycker inte att jag sa någonting olämpligt i alla fall.
Nej.
Och då känner jag väl att så här, då får det vara som det är liksom. Det finns matchningar som jag vill göra som kanske inte är direkt från deras team, som kanske associeras med deras team. För att inte säga för mycket. Jag vet inte riktigt heller när jag kommer köra nästa match.
Nej.
Jag vet inte om det blir i september eller om det blir i november. Jag är nästan säker på att det kommer vara på FCR, men jag vet inte. Någon av de 2 månaderna kommer det vara, jag siktar nog mer på november. Jag känner nog att jag vill jobba lite mer alltså. Jag har fått någon så här blodsmak av att bara jobba hårt. Mer, alltså jag har fått mer blodsmak av att jobba hårt än att gå ut och fightas på en scen liksom. Jag tror nog det är mer så för mig. För jag tror nog det är där jag testar mig själv som mest också. När jag tränar. Men vi får se vad Altan har att säga. Som sagt, det är han som har det sista ordet och säger ifall jag ska göra det eller inte. Men så mycket förtroende har jag för honom.
Så du vill jobba upp 3.0?
Ja, men absolut. Absolut, absolut. Och sen, du vet, man vill ha bra matchningar. Men jag vill framförallt ha roliga matchningar också, du vet. Ja, men det ska bli bra fight. Nu var det ju så här som att jag... Skulle man titta på pappret inför den här fighten och så skulle den inte vara rolig alls. Inte från mitt perspektiv i alla fall. Med tanke på att jag var sån jävla underdog. Med deras betting som de hade lagt där.
Ja, just det.
Men de fick sig på fingrarna. De jävlarna.
Du, hur har reaktionen varit alltså efter matchen? Nu syftar jag på så här, vänner, nära och kära, men även kanske nya följare, nya fans.
Ja, men alltså min Instagram kraschade typ samma dag.
Okej.
Där var det jävligt mycket skriveri, alltså mycket meddelanden och kommentarer och sånt. Det är sjukt kul. Det är sjukt kul. Jag är lite så här småkluven till det. De här senaste dagarna har jag varit så här lite småkluven till det. Alltså för att jag vill inte hamna i en situation där jag blir så här, fan, ah, nej, men jag har fått hybris eller typ. Så. Du vet, jag vill just nu, det handlar mycket om att bevisa för mig själv. Inte för andra. Och du vet, innan matchen också var det många som skrev typ så att, men du måste göra så här med han och så. Du vet, jag blir så här, men jag gör inte det här för er skull.
Nej.
Jag gör det här för min skull och blir väldigt egoistisk på den fronten. Men det är klart att det är sjukt kul att folk får att folk gratulerar och kommenterar det man har gjort liksom. Men det är inte allt alltså. Det är absolut inte allt. Det känns skönare när jag får höra det från typ Altan eller från Jaffet eller från Freddy eller Abben här, när de säger till mig att vi är sjukt stolta över det, vet, då tar jag verkligen åt mig. Men allt annat, jag vet inte om det låter lite drygt att säga typ, men jag försöker sålla bort det så mycket som det går, att inte liksom ta åt mig för mycket av det som sägs, för det kan göra en bekväm och jag vill inte vara bekväm i det liksom.
Vad är viktigt för dig i livet?
Alltså, för mig, mitt mått är att bli sedd som en bra person bara. Jag vill inte bli sedd som en douchebag eller sedd på ett visst sätt eller så. Jag vill bara vara en anständig, normal människa. Sen så vara en god förebild för mina barn. De två sakerna är viktigast för mig i livet. Och det är det jag försöker vara. Allt det här arbetet med. Men jag har tagit med dem till gymmet lite då och då typ, så här. Eller en gång, och de får se när jag tränar. Och jag vill att de ska se fler gånger när jag tränar liksom. Att ja, men vet, man spenderar mycket tid ifrån dem under det här campet. Och då känner jag typ så här, att fan, jag vill ändå att de ska se vad jag gör, så att de någonstans har en bild av att ja, men han gjorde det här i alla fall. Och att de ser även när jag har jobbigt hemma också, när jag tycker saker och ting är jobbigt. Det är många dagar man går upp, vet, man ska pendla till Stockholm. Jag blir så här, fan, jag pallar inte ens packa min väska alltså. Jag vill bara hellre ligga i sängen och chilla, vet. Och så kommer barnen och kramar, och man blir så här, ah, fan vad mysigt det här är. Fan, det här är ju bättre än att åka dit liksom. Men sen gör man det ändå liksom. Och då ser de ändå att okej, okay, han kanske, du vet, i början kanske de ser det som att ah, men han byter ut oss eller så, och så. Men framöver så hoppas jag att det ses som att ah, han valde att göra det här för att ge oss en bra väg att följa liksom, med hur man ska göra. Sen kanske de inte behöver fightas och så, men att de ser att jag jobbar hårt och lite sådana saker.
Hur gamla är de?
Min äldsta är 4 och min yngsta är 3. Så min äldsta, han är sådär, han har ju börjat klicka ganska mycket om vad jag gör. Och liksom, han frågar ganska mycket om varför jag gör de här sakerna. Varför jag boxas och dittan och dattan. Så det börjar komma till dem nu. Och nu, det nu det börjar bli, det, jag tycker det är sjukt kul när han frågar. För mig blir det så, då blir man ju, det värmer mitt hjärta. Jag blir lite känslosam då. Blir så här, oh, fan, kul att du ser det här. Det är typ de som jag vill, att det är de jag vill ska se det jag gör. Så nej, men det skulle jag nog säga svaret på min fråga. Att jag vill bli bra sett som en bra människa och framförallt vara en god förebild för mina barn.
Vad är lycka för dig?
Kärlek.
Framgång.
Nja, jag skulle inte säga att framgång är lycka.
Nej, det var en följdfråga alltså. Vad är framgång för dig?
Vad är framgång? Ja, oh shit, vad är framgång alltså? Det, jag vet inte, för det är svårt att säga, för det, alltså, då måste jag ju någonstans se det från ett perspektiv där jag är nöjd. Jag är inte en människa som nöjer mig så lätt. Jag vet inte, jag tycker det är en skitsvår fråga.
Det är en väldigt lätt fråga för många, men de flesta som tycker att den är lätt svarar fel. Så jag gillar att du,
ja, men jag vill inte ge dig, alltså för mig är det ingenting materialistiskt. Nej. Så det är inget materialistiskt.
Jag ska förklara, jag slänger de här frågorna till dig för att jag ser att du är en tänkare och du tänker utanför boxen på ett sätt. Vi är lite lika du och jag, så nu kommer jag med de här frågorna som egentligen ställer öppet sinne.
Ja, men det är en djup fråga, ja, det är det. Ja. I mitt huvud kopplar jag det bara till en djup fråga, vad är det egentligen? Ja. Men jag tror nog så här, om jag ska svara, när mina barn blir äldre, att de blir, att jag kan se att de gör saker för att bli framgångsrika. Inte så att de ska vara framgångsrika, men att de strävar för att göra saker som kan göra dem framgångsrika. Då känner jag att jag är framgångsrik.
Ja, men det är snyggt. Det är det jag menar, att de som tycker att frågan är lätt har oftast fel. Så det är bra när man behöver tänka på den. Ja, men superkul. Ibrima, vad gör du under sommaren? Jag vet att du vill lägga lite fokus, men kommer du att få lite paus och kanske ta lite semester med familjen och så, eller?
Jag behöver ingen paus. Jag har alltid fått höra, du vet, jag har så mycket damp. Alltså. Jag sa det till, jag har varit ute och promenerat nu skitlänge. Så jag har promenerat typ i 2 timmar. Och allt har bett mig att ta det lugnt tills på fredag. Och jag bara så här, jag sa det till han, jag bara, nej, jag bara lyssna. Jag bara, efter den här intervjun, jag måste packa väska, jag måste gå och springa. Alltså. Jag bara, annars kommer jag bli knäpp. Alltså. Jag klarar inte av det. Så när man spenderar mycket tid med barn och sen bara träna så mycket som jag kan och planera inför nästa. Som sagt, det här tog inte så mycket ifrån mig. Jag är skadefri, jag har haft ett bra camp, jag har lite grejer jag behöver jobba på lite mer nu.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Som jag själv känner att jag behöver göra. Men annars utöver det så är det bara familj.
Ja.
Familj är viktigt för mig. Det är liksom det är min go-to area, om man säger så. Ja, det är familj.
Det är tydligt. Det har varit tydligt. Det är det verkligen. Ebrima, tack för att du tog dig tiden och gästade med MMA-podden. Och det är väl bara gå ut och springa nu då, eller?
Ja, stort tack.
Ja, men tack ska du ha. Du är välkommen tillbaka om du känner för det inför nästa match. Alternativt efter nästa match går lika
efter
bra
det
också.
Efter nästa match i så fall. Det här är ett litet koncept vi har. Så jag tror nog att jag ska hålla mig till det här konceptet. Det känns bättre så. Det känns bättre så. Jag har fått frågan om det också. Typ. Jag säger så här, det känns bättre. Det känns bättre att bara vara tyst och jobba liksom.
Ja, men då kör vi så.
Det är ändå det som kommer tala för mig liksom. Så...
Och jag måste säga, det var kul att glida förbi er träning också förresten. Jag tror inte jag har sagt det alls. Men det var det väldigt roligt att vara förbi och kolla och se lite hur ni hade det på er sparring. Det var kul att kunna se just det, roligt eftersom att ni båda skulle gå match. Så hade jag alltid lite extra koll.
Han gjorde ju också värsta prestationen.
Riktigt.
Vi har jobbat alltihopa tillsammans hela campet. Och Raymond som också skulle gå match, den var ju inställd på grund av skada. Men... ja, det har varit en lång och hård resa. Och det kommer vara ännu hårdare resa framöver. Liksom. Den riktiga resan började nu efter i lördags. Efter en sån prestation, då har jag inget annat val. Så nu är det bara att jobba arset av mig.
Ja, det är bara att köra.
Ja, 100%.
Vi ser alla fram emot 3.0.
Tack så mycket.
Supertack igen för att du tog dig tiden. Så hörs vi efter nästa match.
Jajamän.
Ja, ha det bäst.
Hej då.